Ladies and gentlemen, välkommen till tredje rummet med mig, en trogna host, José, utan efternamn. Med min amigo här, Daniel
Teres, Casa,
och våran ärade gäst,
Milan Kaki,
från The Kakai Clan. Har ni inte sån där symbol som Wu-Tang har?
Våra mustasch.
Milan, varför har inte du mustasch? Det är en jättebra fråga. Det är väldigt många lyssnare som undrar detta.
Jag fattade inte stor, men det är mustasch fortfarande.
Jag har mustasch med skägg.
Men vi får förklara detta. Jag tror vi måste diskutera detta. Om man har skägg, har man mustasch per automatik, för att det är en del. Den ingår i skägget. Eller är det två olika saker?
Jag tror det beror på hur framträdande mustaschen är i förhållande till resten.
För jag håller inte med om att det är en mustasch du har när det ingår ett skägg.
Nej, mina släktingar håller inte heller med.
Men nej, för det är så. Mustaschen måste ju vara framhävd ordentligt. Det ska ju synas att det är mustasch. Och jag vet att du har en släkting, alltså jag tror det var från Mexiko först, men alltså det var en redig mustasch. Alltså jag hatar när man blir sån en stereotyp. Folk kommer, är du från Chile? Kan du salsa? Och jag bara, du, lyssna nu. Bara för att jag är från Chile så betyder det att jag kan salsa. Det är en rasistisk stereotypisk bild. Nu råkar kunna salsa, det betyder fan.
Sådär, exakt. Men grejen då är, i Mexiko det finns en enorm land, olika kulturer, men just västkusten, det är väldigt såhär cowboy hat, hästar, stövlar och...
Du får säga till dem att det är problematiskt.
Pistoler, du vet. Men det mustaschen är nicer, du vet. Men här i Sverige, om du har en sån framträdande mustasch, du riskerar att förknippas med majorna.
Jag tror
det här är sån här liten fjom, du vet, där i...
kanske, det. Jag ser att många hipsters har så här jätterediga skägg, du vet.
Ja, men det här är också kurder.
Kurder, de anses inte vara hipsters. Jag ser det som att jag förstår.
De är riktiga ju.
Vi är blattar.
Exakt. Det är som att någon vill ringa Säpo. Men jag ser ju på dem att det är en hipster. Det är någon som försöker vara unik.
Men grejen, vem vill bli kallad för hipster? Liksom. Det är en ganska nedvärderande ur, tror jag.
Typ, är det värre än att bli sett som en terrorist?
Det är fake.
Jag är en hipster.
Så de lajva kurderna. De vill vara kurder egentligen.
De vill vara oss.
Ja, det är sant faktiskt. Ej. Sluta leka kurder ute. Approbera inte. Utan håll er till era asatro.
Jag skojar bara. Ja, till era sjuka hälstrum.
Oh shit. Miran, väldigt nice att ha det här. Tack så mycket för att du deltar.
Tack för att jag får komma.
Vi kör hård på effekter idag.
Mina, nice. Daniel älskar effekter.
Det ger någonting.
Det gör det jättemycket, det är jättebra. Men vi hade ett avsnitt med
många effekter.
Ja, det var ett avsnitt vi hade
defekter också.
Ja, vi hade defekta effekter under hela avsnittet.
Det var vi sysslar med.
Ja, Miran, vad händer i världen just nu? Kan du ge oss lite klarhet?
Det är kaos.
Det är kaos.
Det är pandemin. Det råder pandemin.
Det är fan helt sjukt. Man kan inte träffas längre. Nej, så alla vet, vi är över Zoom just nu. Vi träffas inte. Så här på håller vi borta.
Tegnell. Chilla ner.
Ja, Tegnell, chilla. Vi har inte gått i grupp här.
Vem vill ni tillägna den här podden till då?
Lenin.
Marx.
Öcalan.
Öcalan! Shout out Öcalan!
Snyggt.
Hey, jag läste faktiskt hans bok. Jag har ju boken med mig. Prison Writings, The PKK and the Kurdish Question in the 21st Century. Skitintressant bok alltså.
Nice, är det din bok, José?
Ja.
Har du köpt den?
Jag köpte den.
Lovar du?
Jag försöker liksom stödja kampen, men det är ganska svårt. Det är svårt att stödja den kurdiska kampen. Alltså,
det är jättelätt.
Jag har personligen väldigt svårt. Varje gång jag är närvarande vid kurdiska sammankomster så står jag där och skriker halsen av mig för att jag vill, du vet, kurderna har rätt till sin självständighet. Mm. De har rätt till att skapa sig egna samhälle, suveränt, autonomt. Sen kommer alltid någon bara, den där boken är vår, den där flaggan är vår.
Och jag
bara,
du saknar skägg också.
Nej, och jag säger, mannen, nej. Den här kurdiska flaggan är min, jag har köpt den. Ingen köper det.
Ja, just det.
De bara, nej, det är en kurdisk flagga, det är vår flagga. Jag bara, mannen, det är jag som har köpt den flaggan. Fucking låt mig vara. Det är samma sak med böcker. Om jag kommer med en kurdisk bok som jag har läst för att Öcalan är... Många misstolkar detta. De tror Öcalan bara en aktivist, men han är faktiskt en intellektuell också.
En visionär.
Det är ändå uppfattningen jag har fått av honom.
En politisk filosof.
Ja.
Tänkare.
När jag går runt med hans bok, folk tror att jag antingen är kurd eller att jag har lånat boken från en kurd.
Du ser ut som en kurd.
Jag gör det, va?
Ja, lite.
Ja, som en 14-åring kurd.
Jag har inte skägget, du vet.
Men prepubertalt. Det kommer.
Men okej, skämt åsido. Är det inte de här ideologierna, förutom liksom latinamerikanska tänkare, så är kurdiska ideologiutvecklingen och en av de som är mest attraktiva för mig. Just för att de är väldigt också icke-binära på det sättet. De är inte höger och vänster, de är väldigt nytänkande. Har jag uppfattat det rätt eller någonting? Jag vet att PKK började ju som sagt som en leninistgrupp.
Mm, precis.
Men de har ju också transformerats till andra frågor som är också beyond liksom höger och vänster.
Exakt. De började som marxist-leninister i slutet av 80-talet, förde kamp mot turkiska staten och insåg någonstans på vägen att det här funkar inte så bra som vi hade hoppats. Och de utvärderade sig själva, reflekterade kring vad tror vi på, vad tror vi kan funka, och genomgick någonting som kallas för paradigmskiftet, som var som ett slags ideologiskt skifte som började någon gång runt 90-talet och som utvecklades och blev att man mer och mer började anamma politisk ideologi som man kan kalla för social ekologi, som i princip bygger på decentralisering och lokalt beslutsfattande i motsats till det här traditionella ta över staten och övergå liksom till en stat, socialistisk stat.
Det är en väldigt annorlunda förhållningssätt än det som vi känner till.
Vi lever bara i nationalstater typ.
I Sverige.
Mm. Finns det någon yta på jorden som inte är indelad i nationalstat?
Mm. Ursprungsbefolkningars.
För att de ingår ändå i...
De ingår.
Men... De är ju inom ramen för nationalstaten.
Men de erkänner inte det. Precis. De har sina egna identiteter.
Ja, men det är samma sak. Mapuches har ju sitt land, eller sin geografiska område. Mm. Men det är inom Chiles gränser. Det är det jag tänker på. Finns det någon geografisk yta som är fri från nationalstatens gränser?
Det är faktiskt inte. Mm.
Men det är också en skala, tänker jag. Vi i Sverige, det är väldigt tydligt att vi lever i en nationalstat i Sverige. Det är inte lika tydligt i Mellanöstern, även om det också är väldigt starka nationalstater och har varit det, så är det inte lika påtagligt, tror jag.
Nej.
Som i västvärlden.
Jag tänker också på den bolivianska erfarenheten med Evo Morales och Alvaro Garcia Linera, som är också en fantastisk politisk tänkare, kanske en av de viktigaste politiskt tänkare och filosofer i Latinamerika och där i världen, som startade 2006, tror jag, det här projektet med en plurinationell stat, med att omdefiniera premisserna. Det utmanar liksom, det är fortfarande organiserat i form av stat, men det ändå utmanar premisserna av vad en stat kan vara för något.
Ja, det var en väldigt bra början till ett nytt sätt att se på vad en nationalstat kan vara faktiskt. Jag kommer ihåg när jag såg landet på Wikipedia. Om man kollar Wikipedia och kollar på Bolivia, så står det ju den plurinationella staten Bolivia.
Mm.
Det, vilket bara där är ju liksom en antites till ett folk, ett land. Mm. Eller hur? Mm. Och sen kollar man på minoritetsspråken. Alltså på gud, typ 30 språk. Man bara, oh shit.
Mm.
Tänk att allt det ingår som minoritetsspråk i ett land. Och det är ju för att de erkänner ju det. Att alla språk som finns inom landets gränser är en del av landets historia och språk och kultur. Mm.
Tyvärr liksom, det projektet äventyras idag. Mm. Och det är svårt också att föreställa sig en framtid där projekt som utmanar en kapitalistisk agenda, en neoliberal hegemoni, kan överleva, med tanken på de internationella interventioner som vi är så bekantade med i Latinamerika, men också i Mellanöstern.
Mm.
Vad är framtiden för det här, för norra Syrien och det här nya politiska projekt, och vad är riskerna för det projektet?
Framtiden för Rojava är väldigt osäker, och det har ju att göra med att man är en bricka i ett större spel i princip. Nu har vi USA i vissa delar av norra Syrien, men som också hotar med att lämna återkommande, och när det händer så invaderar Turkiet, som vill utplåna styret och utplåna kurder. Så det hotet finns alltid där. Och vi har också Ryssland att förhålla oss till. Så det pågår hela tiden ett spel där Rojava alltid drar liksom det kortaste strået. Så det är svårt att se vad som kommer hända. Faktiskt.
Men de kämpar på ändå. Alltså, jag tänker de här idéerna nu som har börjat fästa sig i praktiken. Alltså, har det förändrat lite hur de inställningen i Rojava är då? För jag vet att det finns ju vissa geografiska områden där man är lite mer liksom konformistisk, alltså det som händer, det händer, och vi har ändå en stat.
Ja.
Men jag tänker, har det förändrat Rojavas inställning nu till vad självständighet innebär nu?
Mm. Man har ju varit tydlig med nu att vi kommer aldrig kunna gå tillbaka, eller vi vägrar att gå tillbaka till hur det var innan, när den syriska regimen styrde. Det har man varit tydlig med. Och jag tror också att det har förändrat hur människor ser på vad ett samhälle är, hur det ska organiseras, men också vad det innebär och vad människa i det samhället. För den
samhällsorganisationer som har haft tidigare. Det säger också någonting om vad det innebär att vara människa i ett sånt samhälle. Mm. Och att vara människa i Rojava är någonting annat. Och jag tror att människor har lärt sig det nu på ett annat sätt, som att man väger gå tillbaka till hur det var förut.
Ja, exakt. Man kanske har fått se också vilket värde ens röst har.
Mm. Ja, men precis. Människor som tidigare inte har varit delaktiga i politiska beslutsprocesser ges en plattform och möjlighet att vara delaktiga nu och vara med och fatta beslut och kunna diskutera beslut. Så makten har ju liksom förflyttats från den centraliserade staten till det lokala närområdet.
Mm. Men förutsätter det då en sån, för jag tänker majoritetsröstning som de klassiska demokratierna funkar.
Mm.
Alltså, det förutsätter ju en nationalstat med representativa politiker som man ska rösta på. Liksom. Mm. Och jag läste David Graeber, så pratade han väldigt mycket om det. Att det här systemet kom från romarriket, där man mätte alla vapenföra, för det var de som fick rösta bara. Mm. Alla som hade vapen fick rösta. Det var ju mycket militärer och det, adelsmän och sånt. Så i slutändan, när det var majoritetssamhälle, alltså såg man att 51% har röstat för en sak och 49% för en annan.
Mm.
Då såg man att aha, okej, 51% har vapen och kan döda oss.
Mm.
Så det är, då vet man vem som vann. Det var det majoritetsröstningen liksom byggde på.
Mm.
Men idag så krävs det ju andra sätt att kunna fatta beslut för att lösa problem. För annars bygger vi fortfarande på det där våldsutövandet. Liksom. Mm.
Så är det. Och jag tänker också att majoritetsröstning i sig måste inte alltid vara ett problem. Utan frågan som jag tänker man måste ställa sig är, på vilken nivå placerar vi beslutsfattandet? Är det på den nivån som det ska vara? Oftast i Sverige i alla fall så är svaret nej. Beslut fattas inte lokalt och fattas inte på rätt nivå. Utan de fattas på högsta nivå och påverkar människor på den lägsta nivån. Så det är den första frågan. Var placerar vi den demokratiska processen?
Och vad är distansen med det?
Exakt. Mm. Och sen kommer frågan också, hur utformar vi det? Är det här någonting som lämpar sig för majoritetsröstning? Eller är det här ett beslut som måste fattas genom konsensus för att det är så pass ingripande och viktigt?
Och konsensusmodellen då, hur påverkar det människornas delaktighet, eller vilka krav sätter det på människan?
Precis. I Sverige så är vår hela politiska gärning att rösta var fjärde år, medans i ett system som i Rojava så förutsätter det aktiva invånare som är med och diskuterar och fattar beslut, och man har den möjligheten att göra det i Rojava på ett sätt som man inte har i Sverige, för de plattformarna finns inte. De arenorna för beslutsfattande finns inte. Däremot finns de i Rojava. Och folk vill ju vara med och fatta beslut i saker som påverkar dem. Och ges de den möjligheten så kommer de också att göra det.
Och då kommer, jag tänker på handlingskraften då. Alltså det måste ju ändå påverka den sociala tillvaron också. Jag tänker om jag träffar en konsensuslevande människa och jag är en sån här, nej men du vet, jag behöver inte tänka på det här.
Mm.
Det här gör ju politikerna. Vad skulle då en konsensusperson säga till mig liksom? Varför låter du den till någon annan vara? Du kan lösa dina egna problem.
Mm. Det som jag tänker, som för mig är intressant med det som du nämner, är att för mig det låter som en konstruktivistisk projekt i relation till att det kräver deltagande. Och med den aktiva deltagande så konstruerar också du en ny form av medborgare eller en ny form av subjekt.
Mm.
Så vad ser du för potential i relation till kollektiva identiteter?
Alltså det gör ju att nationalstaten blir irrelevant. Den fyller inte samma funktion som den gör i till exempel Sverige. Utan den kollektiva identiteten som du framförallt kommer ha kommer vara i relation till ditt närområde, till ditt bostadsområde och till din stad och region. Liksom. Och det är egentligen den sunda liksom, synen på det kollektiva och inte någonting påhittat. Liksom.
Uppifrån.
Ja.
Jag vet att det var... Jag kommer inte ihåg vem som sa det, men det var en fascistledare som sa att nu har vi skapat Italien.
Mm.
Nu återstår bara det svåraste, och det är att skapa italienare. För att kunna påvisa hur nationalstaten formar identiteten för människor, snarare hur människor liksom uppstår ur identitetens processer.
Mm.
För identitet är väldigt flytande, det är väldigt collageaktigt, du vet. Saker byts ut och konstrueras hela tiden under vardagen och under sina interaktioner.
Mm.
Men det kan också påverkas på vilket sätt dina förutsättningar ser ut att skapa identitet. Mm. Till exempel, om vi vaknar varje morgon och någon säger att vi ska vara stolta över flaggan.
Mm.
Alltså det är ändå det som kommer prägla hur vi ser på oss själva, eller hur? Mm. Men om du vaknar varje morgon och säger att nu ska du delta och bygga, så kan det också göra någonting med våra identiteter.
Mm.
Och jag kan tänka mig att det måste förändra väldigt mycket den sociala kvaliteten och den kulturella kvaliteten, när man ser ett oss som är starkare än i i den konkreta vardagen då än den här oss som är
abstrakt.
Abstrakt och tillgjord. Man vet inte, alltså, vad menar du egentligen? Man försöker liksom använda sin fantasiförmåga för att kunna figure out vad det är. Den här nationalisten försöker säga till mig. Vad är det jag skriver under på egentligen?
Mm. Men det är intressant alternativ också. För att det vi ser idag, till exempel i Sverige och många europeiska länder, är någon form av, du vet, en neoliberal styrning tillsammans med konservativa idéer. Då blir nationalstat extra viktigt i relation till flaggan, till patriotism, till att definieras i relation till att mobilisera den form av kollektiv identiteter. Och jag tror den underminerar samhället i sig, och det finns en fientlighet som är inbyggd i det. Alltså den absurditet att samhället ska ha samma tron, samma identitet som makten. Inom en territorium. Det måste finnas nya idéer. Och dessa idéer saknas idag i Europa. Det här projektet är inte alls så långt bort härifrån. Rent så här, geografiskt. Men vi hör aldrig om det. Vad beror det på?
Men vi lär oss liksom ingenting annat. Nej. Det är det vi... Människor tar för givet att det är så här det ska vara. Det är det vi lär oss. Och de här exemplen som finns lyfts inte liksom i ljuset. Och det är först när vi liksom pratar om dem och visar dem som vi också kan inse att det finns andra sätt att organisera samhällen. Och förutom att titta på exempel idag, bara om vi kollar 2-3 tusen år bakåt i tiden, så ser vi massor av sådana här exempel. Och det är också det som har, de här antropologiska forskningarna som har legat bakom den här ideologiska traditionen som det här bygger på. Man har ju tagit inspiration av hur samhällen har varit organiserade tidigare och försökt applicera det på nutiden.
Man ska ju kunna tycka ändå att ett land som Sverige, som alltid förespråkar demokrati, hade tyckt att ja, men då ska ju Rojava vara jätteintressant att prata om, eftersom att vi strävar efter demokrati. Men när man inte gör det, vad är det då Sverige strävar åt då? Om man inte tar lärdomar av det som sker rakt under deras näsan liksom. Och förlåt mig, men jag tror ett delsvar för dig Daniel, det är då kolla bara hur de gör nu med Chile. Bara för att ge ett svar här då, att ge ett komparativt svar. De la ut Mauricio Rojas nu för att kommentera upproren i Chile, och då har han gått ut och sagt att det här är inte en revolt av fattiga, det här är en revolt av medelklassen, vilket visar att landet går jättebra, för att det här är folk som vill ha mer. Det här är inte fattiga som är hungriga. Det här är en stor grupp medelklass som visar på hur hälsosam ekonomin är i Chile, för att när folk vill ha mer så innebär det att landet går bra. Och det finns några som plundrar och tar till varje moment för att sno. Jag tänker, när Dagens Nyheter ger en orm som Mauricio Rojas det utrymme för att baktala Chiles revolution, så tänker jag, det är ju exakt samma anledning varför de inte pratar om det lyckade projektet i Rojava.
Ja, men det precis. Och jag tror liksom det här som jag försökte mena med neoliberalism i sig är konstruktivistisk. För att det är många som har fel när man försöker förstå sig på neoliberalism som en ekonomisk styrning, en ekonomisk projekt. Det är också en kulturellt projekt. Och det är inte på grund av ignorans som media rapporterar, som man ger, och man lyfter vissa exempel, man osynliggör andra liksom. Det här med en strategi för att forma en viss typ av tänkande, en viss typ av förståelse och en viss typ av människor också.
Och jag tänker, socialekologi är ju alltså, som du säger Miran, den har funnits länge egentligen, alltså, det handlar inte om att det är något nytt, det handlar bara om att man har återupptäckt något och gett ett namn. Men social ecology alltså, för jag tänker, vi har ju pratat om konsensusmodellen i det, vilka förutsättningar det har och vilka kriterier man måste uppfylla för att kunna göra det och vilka krav det ställer på människan. Men det känns ändå en väldigt hälsosam sätt att leva på. Och jag undrar, hur skulle du se det appliceras här, till exempel i förorterna? Skulle det kunna gå att tillämpa lokalt i Hammarkullen?
Det tror jag absolut. Jag tror att förutsättningarna i Sverige är som bäst i förorten. Och det har också med utsattheten att göra och marginaliseringen. Jag tänker att just i Sverige, eller generellt, så får man börja smått. Det finns alltid konkreta politiska frågor som man kan arbeta kring och bara göra egentligen. Och vi ser många sådana exempel idag på grund av situationen med corona till exempel. Det är många lokala initiativ som har påbörjats. Vi har flagga gult också i
Järva och Stockholm. Mm.
Så det är egentligen, alltså, det är ju ett exempel på det, att man på eget initiativ tar tag i frågor. Och jag tänker att långsiktigt, det man ska försöka göra, det är att försöka etablera någonting som kallas för dual power på engelska. Bara försöka att, okej, vi har staten, men vi skapar våra egna institutioner, vi skapar våra egna arenor för att fatta beslut, och vi bara gör dem.
Mm.
Det behöver inte vara att man fattar beslut i jättestora frågor, men alltså,
vi ska inte skatta.
Men man kanske med tiden man kan konkurrera.
Ja, men precis, och försöka
ett alternativ.
Etablera en motkraft mot staten och sakta försöka ta över de funktionerna och konkurrera ut den i princip.
Pratar du om direktaktion då alltså?
Jag pratar om direktaktion också.
Ja.
Och det är alltså bara att ta tag i frågor och genomföra dem. Och som sagt, man behöver inte starta stort. Ett sånt exempel på lokalt byggande av en sån här motkraft är till exempel Jackson i USA, där man har startat ett kollektiv bestående av svarta personer. Och det man har gjort är att man startade ett socialt center i princip, som hjälper till i området i olika, man tillhandahåller resurser, man ser till så att människor får tak över huvudet, mat. Och på det här sättet tar man liksom över basala funktioner som vi egentligen har lagt på staten.
Mm, mm, mm.
Och genom att bygga sådana lokala initiativ så kan man också sakta utkonkurrera staten. Ett sådant exempel i Sverige som är nytt är till exempel det sociala centret i Malmö, Solidar. De har till exempel läxhjälp, barnpassning, sådana här sociala aktiviteter. Och det är ju också ett sätt att försöka etablera en form av motkraft och organisera sig i saker på egen hand.
Fan vad intressant. Alltså egentligen, om man skapar sin egna välfärdsinstitution, så förlorar ju makten sin relevans och folket kommer vända sig till de som faktiskt är lokalt engagerade.
Så grejen är, i praktiken du kan presentera också ett alternativ med tid.
Men det också, det kan ju, jag tänker, alltså, om det är någonting som hotar makten mer än att någon står och bankar på deras dörr, det är någon som beter sig som att de inte ens behövs. Eller? Eller förstår du vad jag menar? Att kräva rättigheter från staten eller att skapa sina egna rättigheter. Som att vi har ett eget litet land här under era näsor.
Och det här är också ett sätt, att tvinga fram friktioner med staten och en reaktion någonstans. Jag menar, vad skulle hända om alla i till exempel Hammarkullen bara, vi vill inte ha ordningsvakter eller polis här, vi ska sköta det själva.
Vi kan
övervaka oss till så att folk är trygga här själva, vi behöver inte er. Och så, om man genomför det, vad skulle hända? Det hade sannolikt lett till våldsamma reaktioner.
Från makten då?
Från makten. Så det får man liksom förhålla sig till, de här spänningarna hela tiden, och försöka bygga strukturer långsamt och långsiktigt också.
Från liksom de här mikrofrågor till de stora frågorna. Och det finns också exempel i Latinamerika, Movimiento Sin Terra.
Zapatisterna.
Zapatisterna, det är också en väldigt relevant exempel.
Alltså, så egentligen så vi borde alla tänka som kurder egentligen. Alltså, vi har ett territorium där vi är marginaliserade, vi skapar vårt eget och så blir det friktion.
Men grejen, jag tror det är just det naturliga. Vi människor är kreativa varelser. Vi skapar och vi mår bäst av det. Och att göra också ett sätt att skapa ett kollektiv identitet som vi har kommit väldigt ifrån på grund av den här neoliberala doktrinen som atomiserar oss och sånt, säljer oss identiteter och inte låter oss skapa dem. Vi konsumerar dem istället. Så jag tänker att det här exemplet om Rojava är extremt relevant, och det är det här som public service borde prata om. Det är samma med den här sociala rörelsen som blir en politisk parti i Spanien, Podemos, som sitter också i regeringen.
Shout out!
Det var så tyst i public service, och det är så varenda gång när den neoliberala hegemoni utmanas. Man ignorerar den som att den inte existerar.
Eller så, eller så, eller så vrider hon det som det
till att bli en
något annat än vad det är. Alltså
hemskt, ja.
Kuba, ni vet att Kuba har ju gått runt och hjälpt typ asmånga länder.
Så du Dagens Nyheter rubrik då?
Ja, hur de skriver att Kuba säger att det är solidaritet, men senare de kommer fakturan.
Så här, vilka motherfuckers.
Så här, för att låta som att Kuba har en så här demonisk plan. Men ej, i slutändan, vem är det som hjälper Italien? Är det Europa eller är det Kuba?
Du vet.
Men det är demoniskt.
Men det är också prat om det diskursiva kriget. Hur viktigt det är i alla rörelser.
Jag var skithukt på Mirans förklaring om att ta över välfärdsfunktionerna. Jag tänker på New Jack Vegas. New Jack City menar jag. Men jag tänker, alltså, nu var det en väldigt dum och ghetto-referens. Men jag tänker på det här att när du... When you feed your people, when you give them security, they will listen. Mm. Alltså, jag tänker att Malcolm X är mycket mer relevant än vad jag sa innan. Alltså, det är verkligen att skapa sina egna förutsättningar för självständighet. Och det är att ta hand om de basala behoven. Mm. Alltså, tänk dig en institution som hjälper till när folk vill bli gentrifierade. Tänk dig gentrifiering. Tänk dig gentrifieringsprocess där, låt oss säga Gamla stan nu, att bolagen har bestämt sig att vi måste få ut alla fattiga, alla icke-vita, för att vi ska flytta in i en ny hipster.
Det har de gjort redan.
Okej, men låt oss säga att vi...
Stan.
Kliber.
Okej, vi går tillbaka 10 år då. Vi går tillbaka 10 år.
Vi säger Hjälbo då.
Hjälbo.
Och de säger... Den är på G.
Ja, det är på G. Och då vill de flytta ut allihopa, för de flyttar in massa rika hipsters, de ska bygga om och det ska bli fint. Då kommer det liksom en ny panterrörelse, fan vet jag, och som bara står och betalar folks hyror, inte alla hyror, utan de hjälper till så att folk inte ska behöva flytta ut när bolagen egentligen vill få ut dem. Men de kan inte, för det är ingen som är intresserad med hyran. Alltså, tänk dig det där. Och då kommer ju de gå på alla massmöten också. För att de får ju hjälp för att inte bli utflyttade av att hyrorna har höjts så att de har gentrifierats. Det blir ingen gentrifiering för att det finns ett ekonomiskt motstånd. Och de basala behoven är täckta. Alltså, fan vad intressant tanken då.
Snyggt. Vi tog bort den där.
Det lät som jag sa ett skämt.
Vi tog bort trumman.
Intressant tanke.
Den är så bra. Ja, men på riktigt, Jose, det är så. Men det är det, och jag tror den förmågan är naturligt för oss.
Och jag tänker, ja, men till exempel Hjälbo då. Det illustrerar verkligen gentrifieringslinjen, eller gränsen vart den går och vart den finns, att den finns där. Och man skulle kunna se på det som primära linje, alltså det är liksom frontlinjen, det här gentrifieringsprocessen sker just nu och det är där vi också måste finnas och göra motstånd. Jackson Rising, eller Jackson då till exempel, det sociala centret där som jag nämnde tidigare, de har en uttrycklig strategi att de söker sig till den här gentrifieringslinjerna och gränserna i staden och försöker stoppa den där innan den tränger sig in vidare i staden.
Holy
så
shit.
De köper upp mark och stoppar det på det sättet.
Hur får de pengar?
De samlar in. De är ju en organisation. Det finns många människor bakom och de organiserar alltid nya människor. Så det är någonting som man har byggt upp långsiktigt.
Är det en juridisk person också?
Och det vet jag inte. Kanske. Tror inte det.
Så jag tänkte, för en lyssnare där, om någon får en idé och som vill genomföra det. Här får ni
precis. En blueprint. Skapa en juridisk person, organisera folk.
Det var inte det vi sa. Vi sa, vi vet inte.
Men det är ändå tips. Men det är ändå det som du pratar, Jose och Miran, det här med gentrifiering som exempel, är en naturlig konsekvens av att avsaknad av en direkt demokrati. Och för den andra, det är en total avsaknad av deltagande och de frågor som är viktiga för de som bor där. Tvärtom, liksom, det är en attentat mot dem. Men fråga, du vet, vi lever ändå i en tid som egentligen präglas en liberal demokrati. Du vet, vi har väldigt svårt att tänka oss bortom dessa idéer. Och jag tror på den liberala demokrati i den bemärkelsen att den har en annan potential, du vet. Liberal demokrati per definition är inte detsamma som neoliberalism. För vi hade också kunnat komma längre med de spelreglerna som vi har idag. Men på något sätt vi fortsätter rösta mot våra egna intressen och det som är bäst för den andra.
Det är en jättesvår fråga. Jag vet inte om jag har något bra svar på det. Den svenska väljaren är så pass begränsad i vad den kan rösta fram. Så att det blir liksom aldrig bra. Jag vet inte om det finns något parti i riksdagen som skulle kunna företräda massornas intresse. Jag tror inte det går. Därför tänker jag att vi får försöka presentera en tredje väg som inte har med parlamentarismen att göra. Och liksom gå utanför den boxen och presentera ett alternativt samhällssystem i princip. Och inte försöka fastna i det här, vilket ska man rösta på? För det är inte det det handlar om, utan det handlar om hur vårt samhälle är organiserat och vart makten finns eller vart den är allokerad i princip.
Jag menar, oavsett om du röstar på Socialdemokraterna eller på KD eller på Moderaterna, man utgår från ett samma sätt att organisera samhället. Det finns inga alternativ. Alltså det finns en alldeles för stor konsensus mellan partier i hur samhället ska organiseras.
Precis, och jag tänker att vägen framåt kommer inte vara att snälla börja rösta på sossarna igen, så kommer allt bli bra. Mm. För jag tror att vi ändå kommer hamna här igen. Utan den långsiktiga lösningen är att försöka förändra det här samhället i grunden. Det kommer inte gå snabbt. I Rojava så är man uttryckliga med att den här processen som vi har, det kanske tar 300 år, jag vet inte. Men vi är långt ifrån färdiga. Och jag tänker att man får förhålla sig till det på samma sätt.
Och jag tänker också att det blir en lång process, även om man ska också behöva förhålla sig till just den svenska kontexten där nationalstaten, jag vet inte om förorten eller någon organisation kommer kunna utmana just idén om nationalstaten, men att kunna skapa konfederala och platta organiseringar i sina närområden ändå. För det är ju liksom, än idag är inte det kriminaliserat. Jag vet inte hur det kommer vara i samhället i framtiden. Mm. Men jag tänker, min erfarenhet av Occupy var ju det att man kriminaliserade väldigt mycket de här organiseringarna som var direkt aktionistiska och direkt demokratiska på grund av hur det hotade just the status quo och hur det hotade den gällande ordningen. Alltså när kläder började bli gratis, när böcker delades med varandra gratis, när elektricitet kunde lösas på egen hand och vattenförsörjningen blev självförsörjande. Alltså då kom ju polisen in i många länder, i många städer, och det blev sjuka regler. Jag vet att i USA blev det olagligt att samla vatten i vissa stater, för att det var ju det Occupy ägnades åt, att samla vatten från regn, för att vatten kostar. Och i Spanien tror jag att mitt under Occupy Wall Street aktivismen då, där många Indignados och Democracia Ahora, de hade börjat skapa sin egna el, och det var revolutionerande. Men då hade ju Spanien gått igenom en ny lag som säger att den elen måste säljas till ett bolag som i sin tur säljer tillbaka den. Mm. På så sätt så kommer den alltid gå igenom systemet.
Det är intressant det du säger ändå, för många av dessa restriktioner, de är inte extraordinära, men de är permanenta, och det ser vi också i Sverige idag. Vi har en allt mer auktoritär stat som på något sätt krymper offentligheten eller de sociala rörelser förmågan till att kunna agera. Vilka förutsättningar har vi idag då till att som social rörelse, eller till att formas och bli en social rörelse och ändra spelregler exempelvis? Om vi pratar om rent juridisk
Alltså rent juridiskt så krymper ju utrymmet för varje år i princip. Vi har strejkrätten som begränsades förra året till exempel. Nu i pandemitider så har vi tillfälliga regler som begränsar demonstrations- och mötesfriheten. Det är förståeligt på grund av smittorisk, men det är också en begränsning av mötes- och demonstrationsfriheten.
Det är också verkligt.
Och frågan är liksom, hur länge kommer det här hålla sig i? Och
kan det bli permanent?
Ja, det kan det absolut bli. De sa att den tillfälliga begränsningslagen inom asylrätten skulle vara tillfällig. Men
de är permanenta idag.
Ja, tillfälliga lagar tenderar att bli permanenta. Det finns massor med forskning på det som visar att när lagstiftning väl är på plats så blir det en väldigt hög tröskel för att gå tillbaka till hur det var tidigare. Det är mycket lättare att stifta lagar än att avskaffa.
Och vad kan hända till exempel med den nya lagen då, blåljuslagen? För det finns inte ännu någon praxis om det i Sverige. Mm. Och det är väldigt svårt för sociala rörelser och också för individer att förutse hur den kan komma att användas och vad finns för risker med den. För att det har inte debatterats överhuvudtaget.
Nej.
I allmänheten, i offentligheten, i medien.
Mm. Den lagen smög lite under radarn. Jag fick en fråga. Jag hade själv inte så bra koll på när förslaget kom och remissrundorna, utan när lagen väl var på plats, så fick jag en fråga från en aktivist som undrade, vad händer om vi vill göra en blockad, blockera en utvisning? Kommer vi kunna dömas för blåljussabotage då, om vi hindrar polisen från att utvisa? Jag bara, shit, jag har aldrig tänkt på det. Jag måste kolla upp det. Och nej, det är till exempel inte blåljussabotage om du bara blockerar en utvisning då, till exempel. Men om du på något sätt försöker hindra polisen i det, när de till exempel försöker upplösa en blockad, om du skulle gå emellan eller försöka vara solidarisk med dem som genomför blockaden, så kan det rent formellt vara blåljussabotage. I förarbetena till lagen så är lagstiftaren tydlig med att den här lagen kan också användas i polisens övervakande arbete och i samband med allmänna sammankomster. Så det är inte alls uteslutet att den kan användas i det sammanhanget. Ja, vi får helt enkelt se vad det blir för praxis.
Men domstolarna, kommer inte de tycka, är det proportionerligt det här? Jag hörde någonstans att det finns upp till livstid för blåljussabotage. Finns det någon domare som någonsin kommer finna det rimligt och proportionerligt att döma någon till livstid för er?
Förhoppningsvis inte. Jag tror det var i förhållande till grovt blåljussabotage. Livstid, om jag inte minns fel. Jag tror att det kommer vara extrema undantagsfall. Men oavsett så är det en onormalt hög straffskala för gärningar som redan är kriminaliserade men som har en mycket lägre straffskala. Det kan ju liksom handla om gärningar som i vanliga fall skulle vara böter eller fängelse 6 månader som helt plötsligt...
Skadegörelse typ?
Ja, som helt plötsligt är fängelse.
Absolut. Skadegörelse är upp till 6 år fängelse för grov skadegörelse om man sätter någon persons liv i fara.
För nu har vi ju poliser som söker efter asylsökande i skolor. Jag såg i tidningen, det var någon som hotades med att de skulle just anklagas då för blåljussabotage om inte de sa vart den asylsökande var.
Precis. Så en fråga handlar dels om men vilka brott blir kriminaliserade och vad kan man dömas för som man inte kunde tidigare. Den andra frågan handlar om hur kommer det här verktyget för polisen att användas oavsett om man riskerar att dömas eller inte. Och det exemplet var då att polisen kom till en skola och ville veta vad en papperslös elev befann sig, och då hotade de med att om ni inte berättar och samarbetar så är det blåljussabotage för ni saboterar våran verksamhet.
Wow. Ja.
Men tänkte du, och det här är ingen aktivist, det var bara någon som inte ville prata med polisen.
Det var lärare som inte ville berätta.
Ja, det är ju en aktiv handling. Hon vill bara inte delta.
Det är uppenbarligen inte blåljussabotage, och det är liksom, jag är inte orolig över att en domare skulle säga att det är det, för det finns ingen chans. Men det visar på hur de kan använda lagen.
På attityder, och det också skapar en rädsla, och rädsla i sig och är ett sätt för makten att agera. För att installera sig i vår kropp. På det sätt också vi börjar kontrollera oss.
Exakt.
Alltså, panoptikon.
Panoptikon-principen exempelvis från Foucault fokuserar väldigt mycket på den typen av dynamik eller hur liksom makten fragmenteras som blir en del av vår subjektivitet. Men fråga då, det som jag tror är superviktigt att förstå är just att vi har så svårt att se helheten och kontexten. För om du tänker så här, liksom, gruppskadegörelse är kriminaliserad, det kan ge fängelse. Det innebär i sin tur att det finns en privat och en institutionell monopol när det gäller det offentliga rummet att uttrycka sig i det offentliga rummet. Vi har inte tillgång till att göra förändringar som är fysiska. Det kan handla om skadegörelse. Blåljuslagen som kan på något sätt tolkas som en kriminalisering av civil olydnad som borde vara en grundförutsättning för en sund demokrati. Och sen har vi också den här strejkrätten som har förändrats. Kan du kommentera någonting om det och vad har det för konsekvenser när lag efter lag krymper våra möjligheter till att agera?
Alltså, till slut så är ju utrymmet så pass litet att så fort vi försöker utöva motstånd så blir det repression. Det är ju så redan att det är repression förenat med motstånd, men kriminaliseringen gör ju att det man är beredd att göra också minskar. Till exempel i förhållande till strejkrätten, det är ingen kriminalisering, men det gör ju att fackföreningar inte har samma utrymme att ta strid för arbetare på en arbetsplats.
Vad är det som har förändrats i den lagstiftningen?
Det som har förändrats är att en fackförening som inte har kollektivavtal på en arbetsplats endast kan strejka för att få till ett kollektivavtal. Tidigare kunde man också strejka om en arbetare blev felaktigt uppsagd eller får för lite lön. Nu är inte det tillåtet längre att strejka i sådana frågor, utan du får bara strejka i syfte att uppnå eller få till ett kollektivavtal. Så utrymmet för att ta strid för arbetare på en arbetsplats har ju minskat.
Otroligt, så de villkorar ditt deltagande. Mm.
Men jag har en fråga där.
Arbetsfrågor.
Hur kan juridiken styra just detta? Hur kan en lag styra? Typ om du har en fackförening, du samlar medlemmarnas pengar och ni bestämmer er att men vi går ut i en konflikt med den här arbetsgivaren för att den här arbetsgivaren beter sig som ett svin.
Mm.
Hur kan en lag säga men det får ni inte? Om vi säger okej. Okay. Mm. Alltså, det är ju fortfarande pengar vi har till vårt förfogande.
Absolut.
För jag tänker på, de har gjort vilda strejkar. Ja. Hela vår 8-timmars arbetsdag bygger på LKAB-strejken i gruvan i Kiruna.
Mm. Absolut. Man har ju alltid möjlighet att genomföra en vild strejk. Det som är problemet är att genomför du den så är den olaglig. Och du kommer att straffas. Du kommer bli skadeståndsskyldig. Du kommer bli... Och det gör ju att man inte vill att ta sig till stridsåtgärder hela tiden.
Ja. Okej, så det som är skillnaden då när det är lagligt eller inte lagligt, det är straffet som följer då.
Mm.
För att man har fortfarande pengar. Alltså det du har tänkt att man har ju fortfarande pengarna, man har ju fortfarande de här resurserna.
Men det blir en process kring lagligheten av själva stridsåtgärden efteråt också, som gör att man kan bli skadeståndsskyldig i förhållande till arbetsgivaren.
Så det är själva disciplineringen också, förutom konsekvenserna som vi utsätts för.
Mm.
Men jag tänker det här för mig är alltid intressant att skapa kopplingar, för att du vet, det är så livet och det är så vi människor fungerar liksom. Det finns många sidor, det finns en helhet och allt är styr relation till varandra. För vi har sett den här utvecklingen i Sverige som du pratade om, Miran. Parallellt till det har vi också sett en utveckling i offentligheten, i median, där kritiska röster demoniseras och extremiseras, exempelvis.
Till exempel det som hände med Mona Fatima.
Absolut, det är ett exempel. Och det som händer oss i relation till Ranstorp och du vet, kritiska röster antingen blir terrorister, marxister eller något annat.
Eller chilenare.
Mm.
Fan vågar man kalla dem chilenare? Här är
för att det finns ju någon form av monopol också kring offentlighet. Vi har delvis public service som är Susannas megafon.
Mm.
Sen har vi Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, GP och andra.
De älskar ju liksom Sverigedemokraterna i smyg.
Som är liksom någon form av en förlängning till svensk näringslivet. Mm. Och du vet, i den situationen bara finns det utrymme för den lilla människan.
Mm.
För sociala rörelser, för folkrörelser, för individer till att delta i offentligheten. Det är väldigt få. Det är kanske den här typen av sammanhang idag.
Alltså, man får skapa sitt eget utrymme. Jag tänker som ni har skapat det här utrymmet. Det här är er plattform, det här är er podd. Alltså till exempel, man kan starta en lokaltidning till exempel i sitt bostadsområde. Och det gör sådana initiativ. Så jag tror det handlar om att skapa sitt eget utrymme, som ni har gjort till exempel med den här podden, och skapa sina egna plattformar. Kontext är också ett exempel på en plattform där man skapar en egen plattform på egna villkor.
Ej, vad fett. En multispråkig nyhetstidning, du vet, som heter Orten.
Problemet är att det finns många bra och intressanta initiativ som Kontextpress, det finns Cool Watch, det finns de som är mer framgångsrika och de som är mindre som tredje rummet, men vi växer. Men frågan är hur kan man artikulera dem så det blir så att de kan ha den genomslagskraft som man behöver i denna kamp för en mer jämlik samhälle. Liksom,
jag känner att vi knyter säcken nu. Ja. Då är vi tillbaka på direktaktion, eller?
Jag tänker på annat faktiskt.
Vad tänkte du på?
Nej, men Miran.
Nej, men du verkar ha en färdig tanke. Kör den.
Det finns många folkrörelser i Sverige och många sociala rörelser.
Mm.
Och vi hör ihop på ett eller ett annat sätt. Antingen i relation till status eller i relation till att vi berör samma frågor. Om det är bostadsfrågor, om det är att arbetsvillkor, folkhälsa. Av grupper som känner sig diskriminerade av myndigheter, polisen och så vidare. Det finns många beredningsfrågor. Mm. Samtidigt vi är också en produkt av en neoliberal system.
Mm.
För att sedan slutet av 70-talet, sedan 80-talet, den neoliberala modellen har haft en total hegemoni. Så vi kan nästan inte tänka på ett annat sätt och vi atomiseras ständigt, du vet.
Mm.
Jag har väldigt svårt att se att en folkrörelse kan ha tillräckligt mycket kraft för att förändra något väsentligt utan att mobilisera en kollektiv identitet som är större än gruppens egna frågor. Det är det som jag saknar idag i Sverige, liksom. En tanke kring det. Mm. I andra länder, absolut, de har kommit superlångt med rörelser som tänker kring kollektividentiteter, som artikulerar olika grupper, som mobiliserar passioner. Men i Sverige, det finns en avsaknad av den diskussion, och det är jättesvårt att säga att det kan finnas en opposition till den auktoritära staten, exempelvis. Mm.
Men du tänker att vi ska, att det ska mobiliseras kring identiteten eller kring enskilda frågor? Vad är det som ska vara det som mobiliserar?
Jag tror liksom det finns, jag tror folk mobiliseras idag kring enskilda frågor. Mm. Och dessa enskilda frågor blir grunden för någon form av identitetsskapande. Mm. Och jag tänker att identiteter är viktiga alltid. Vi har många olika identiteter, men det finns någon form av, du vet, man måste skapa en vi. Mm. För att kunna vara mot dem, för att kunna polarisera ännu mer, för att kunna göra opposition mot den andra, de andra. Så hur skapar vi en stor vi som har kraft, det som har genomslag? Det undrar jag även idag. Mm. Kanske frågan är fel också.
Jag har hört den frågan innan, och jag tror jag såg den i Abdul Öcalans bok faktiskt. Han pratade om den västerländska socialismens inneboende paradoxer, att den formades som en antites till just kapitalism, och att ett samhälle som bygger på motstånd av en annan idé är en intern konflikt i sig. Och han pratade väldigt mycket om just, jag tror att om vi går tillbaka bara till något konkret som Ernesto, så att vad är emot och vad är för, och att det är två krafter som behövs, men för att bygga så måste man vara för att försvara så måste man vara emot. Och att man måste använda det taktiskt. Och Abdul Öcalan pratade mycket om den kurdiska frågan, den kurdiska socialistiska frågan, som en väldigt mycket för idé, om jag får lägga min egen tolkning då. Han pratade om att den måste ske genom de geoekologiska förutsättningarna som finns där, genom kantoner. Det kan inte finnas en övergripande stat, det ska inte finnas en genomgående identitet för ett folk, för det finns inget folk. Det finns ingen, ett kurdiskt folk. Det finns olika geografiska områden som har sina egna kollektiva värderingar, som löser sina egna problem på eget sätt. Och där kan de bara bygga utifrån att skapa ett från grunden organiskt liksom, social och kulturell kraft. Liksom. Och det gör de genom det vardagliga liksom, agerandet, då, hur de löser problemen. Sen emot, alltså, det är då, man liksom, då är man inne på det här, men vi beväpnar oss själva, vi ska försvara oss mot detta och sånt. Och jag tror att frågan då skulle vara, vill man ena folk, så tror jag att man måste formulera ett för. Alltså, vad är det vi ska vara för? Mm. Men vill man mobilisera mot någon, då måste man också identifiera vad det är man är emot.
Mm. Eller antingen liksom lyckas växla mellan dessa två förhållningssätt.
Absolut, det är det. Och att då måste de två frågorna måste vara också väl definierade för var för sig. I alla fall så som jag förstod Abdul Öcalan, så var det så att det organiska framväxten av det dagliga arbetet är det som skapar den kollektiva och lokala geografiska identiteten. Men det måste ske utan en konflikt mot någon annan. För det där är någonting annat för en annan tid. Det är för när det behövs ett försvar. Men när det behövs växa som en liten blomma, då ska man skapa de där konflikterna.
Det kanske också olika moment i den processen. Frågan är, finns det, för mig det tydligen idag det behövs ett försvar också, för det finns
en tydlig hot
mot vissa grupper i samhället då. Och det finns också det finns ett behov att polarisera och säga nej, vi är inte intresserade av monokultur, för att det är en modell som inte fungerar idag, inte ens i Sverige.
För jag tänker den antirasistiska rörelsen, om man säger så, är också väldigt heterogen på det sättet. Mm. Alltså jag har ju svårt att se hur man skulle ena folk genom en gemensam flagga till exempel. Vad är det vi är emot? Och genom det så ska vi enas. Jag tror att det kan ändå uppstå konflikter. Vi är fortfarande för olika.
Men jag tänker också att vara mot något är ett sätt. Du vet, vi alltid definierar oss själva genom att definiera de andra. Mm. Att det kan finnas något idé att hämta i relation till de är för monokultur, om du tänker den idé om nationalstad, den idé om svenskhet, om att vara svensk och så vidare. Vi är inte för det, liksom. Vi är mot dessa premisser. Mm. Och därav, vi måste vara mot en viss grupp, men vi måste söka konsensus med de grupperna som vill vara del av det projektet förmodligen. Men hur tänker du, Miran, kring den frågan?
Jag håller med. Det är dels frågan om att göra motstånd och försvara sig. Och det handlar i grund och botten om att avskaffa eller förstöra det som är rådande. Men också samtidigt att bygga någonting parallellt med det. Och jag tror att också att vi är i olika faser i det beroende på vart man befinner sig i Sverige. Det finns absolut ett större behov av att försvara sig i förorterna men också på landsbygden. Medan förutsättningarna för att börja bygga ser bättre ut i mer välbärgade områden till exempel. Så jag håller med om att vi måste dels kunna artikulera vad är det vi gör motstånd mot. Vilka frågor är det? Vad är det som de angriper oss med egentligen? Utförsäljning av allmännyttan och så vidare. Och vad är det som vi vill bygga för att ersätta det här? Och där tror jag att i försvardelen så tror jag att antirasismen blir särskilt viktig. Medan i byggandedelen, om man kan tänka så, så tror jag att ekologifrågan kan vara det som kan förena och kanske bli någonting som man bygger en kollektiv identitet kring. För jag ser i ekologifrågan, tänker jag, kan vara, eller är en sån övergripande fråga som förenar alla, som vi måste förenas kring. Det är liksom grundförutsättningen för att människan ska överleva.
Det låter intressant, för det handlar
om parallella
processer som måste ske, men också särskilja så att man inte liksom förväxlar det liksom, så att man står och har ett vapen i ett mötesbord bara liksom det. Det vapnet är ju till för motståndet, inte för byggandet.
Det som är intressant, du vet, är att alltså det är många idéer som är i kris, du vet. Delvis neoliberalismen är i en total kris. Det är ingen som kan legitimera den längre utan att skämmas. Och exempelvis i Latinamerika också, det som var den tredje vägen, en rosa röd revolution är också i kris, du vet. De faller en efter en och de är föremål för olika typer av kuppförsök och full genomförda kupper som lawfare och i andra fall mer våldsamma interventioner som säger Kuba, Venezuela med embargo och ekonomiska blockader. Och jag lyssnade igår på Linera då, som var vicepresident under Evo Morales administration, och han sa det liksom, det här med social förändring, det handlar inte endast om politiska om ideologier och modeller, det handlar också om moment. Det är en fråga om timing. Kan det här timing, kan det momenten som vi väntar på vara här? Eller hur tänker ni i relation till tid och det som vi lever, det som vi går igenom idag?
Jag tror att det alltid finns ett visst momentum och utrymme att agera. Om vi tar Rojava till exempel, så skulle man kunna säga att det momentumet uppstod väldigt plötsligt i och med inbördeskriget, för att det uppstod väldigt maktvakuum och man passade på. Men faktum är att man började redan på 90-talet med många av de institutioner som vi ser idag. Man började införa till exempel försoningskommittéer på 90-talet i norra Syrien. Utrymmet var inte så stort som när inbördeskriget bröt ut, men det finns alltid lite utrymme för att så de här fröna. Och det är från det som vi börjar bygga långsiktigt, tänker jag. Och på samma sätt så finns det utrymme till Sverige idag att börja så de här fröna och bygga de institutionerna som vi vill ska blomma ut sen.
Det är så viktigt det du säger, du vet, för han pratade också om det, du vet, för att kunna se det moment, du vet, ett moment eller sprickan i systemet som man kan, där man kan kliva in och skapa en nytt rum. Så måste organiseringen och den traditionella organiseringen, basorganisering, folkrörelser, och det måste finnas, du vet. Annars kommer du inte kunna se ett moment, och kommer du inte, om du kan se momentet så kommer du inte kunna nyttja den. Så det här ständiga arbetet måste ändå finnas.
Framförallt att disrupta liksom, den rutinen. Jag tänkte den transcendala fantasiförmågan som vi använder oss av har ju gått väldigt mycket åt att bara hålla liksom rutinerna vid liv och kunna liksom svara på mejlen, kolla vad chefen vill att vi ska svara så att vi inte ska hamna i onåd hos chefen. Med till exempel 68-revolutionen och 77-revolutionen, så var det just det, en spricka i status quo. Mm. Den här spriken öppnade en rift av fantasi där folk började experimentera med alternativa sätt att organisera. Mm. Men det var ju då för att den transcendala fantasin fick ett större handlingsutrymme. Mm. Och den transcendala fantasin ska inte underskattas som någonting flummigt. Det är en real thing. Vi människor har den. Vi är den enda arten som har den. Mm. Och det är det som gör klassisk marxism. Alltså innan en produkt är gjort så är den gjort i våra huvuden. Och det är det vår transcendala fantasi är till för. Mm. Men den handlingsutrymmet har också fångats in och ramats in då i repressiva, antingen repressiva utövningar från auktoritära makter eller i vad man kallar repressiva rutiner. Mm. Och det är liksom att det är ett 9-to-5 job, liksom, svara på exakt alla mejl, liksom byråkratin. Mm. Byråkratin är en väldigt stor fiende till fantasin till exempel.
Mm, mm, mm.
Desto mer byråkrati, desto mindre fantasi har du, desto mer, och desto fler som är fångade i detta, desto mindre soldater har du för att kunna skapa någonting annat. Och jag tänker framförallt då när vi har en sån här kris som vi har nu, så är det ett utmärkt tillfälle att reflektera över
nu vad händer?
Det här systemet kan inte hantera en fucking sjukdom.
Mm.
Vi håller på, alltså,
verkligen, verkligen. Mm. Men det är superspännande det du säger om fantasin, José. Det samma, de exempel som du gav, Miran. Jag tänker också att ett problem med vår fantasi är att vi pratar aldrig om Rojava. Vi pratar aldrig om...
Nej, vi måste göra mer.
Den bolivianska erfarenheten. Vi pratar inte om, du vet, Podemos och... Du vet, den globala kartan som vi som svenskar har är, det består av Danmark, Norge, USA.
Mm.
På riktigt, det sträcker sig inte ens till Finland. Om du kollar rapporteringen kring coronapandemin och vilka exempel man fokuserar på, exempelvis på hur man hanterar kriser, man ignorerar till och med de närmaste exempel som Finland, man jämför sig med Italien, med Spanien för att se bättre ut för Sverige på det sättet, man pratar om USA under kirchnerismen i Argentina, under Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, både totalt tyst, jag bodde då här i Sverige och har aldrig sett en tystare Sverige om Argentina, du vet. Och detsamma under Evo Morales tid, så den fantasi, dessutom att den institutionell begränsas med alla de här repressiva åtgärder som vi är föremål i vardagslivet, i livet. Också det vi får i oss, du vet, i form av information är också designade för att döda den fantasin, du vet, och för att vi ska inte upptäcka att det finns andra alternativ. Så vi måste prata mer om Rojava, exempelvis.
Ja, alltså jag måste bara understryka hur mycket jag älskar just det Rojava-projektet. Jag har inte nördat ner mig helt, men jag har ju läst ganska mycket nu om Rojava just för att det vi ser nu hos dem, jag tycker David Graeber igen, om jag återgår till honom, för det är han som har varit där. När man återgår till frågan bara, vad är demokrati och gillar vi demokrati? Om de frågorna är besvarade, då är det ingen tvekan om att man borde kolla på Rojava. Men vilken människa som helst som svarar ja på båda frågorna och inte kollar på Rojava är en hycklare. Liksom det är liksom det som är budskapet. För att mycket av det revolutionära samhällsbyggandet som kan ge svar på hur vi ekologiskt hållbart kan skapa ett samhälle där vi alla mår bra tillsammans. Det liksom håller på att kristalliseras i Rojava mitt framför ögonen på alla.
Mm.
Och som du säger, ingen ser det och ingen hör det.
De tillåter oss inte att se det.
Nej, det är aktivt. Det är gatekeepers.
Det är organiserat. Men kan det vara problemet för social organisering och sociala rörelser att vi i Sverige endast tittar på oss själva, du vet, på spegeln?
Eller att vi säger bara, ska vi ha jägar- och samlarsamhällen? Är det det som är alternativet?
Jag tänker att vi har en väldigt stark tradition att själv referera till oss själva. Mm. Det fick jag vittna när jag pluggade på universiteten, och det ser vi inom politiken, inom medierna och så vidare. Jag blir totalt politiskt deprimerad här. Jag måste verkligen lyssna på nyheterna i andra länder för att få någon form av perspektiv.
Jag tycker det är så himla viktigt att man har en... Du pratade om fantasin. Jag brukar tänka, okej, vad är min utopi? Hur ser den ut? Jag vill liksom ständigt röra mig mot utopin. Jag kan se den när jag också är politiskt aktiv, och det är liksom det som jag försöker förhålla mig till. Det är det jag vill skapa. Det är det jag vill skapa idag, här och nu. Och det kan man liksom börja bygga. Jag tror att vi i Sverige är så dåliga på att våga drömma, fantisera, vara kreativa och försöka börja bygga en utopi. Sakuna Janzis, som var en av PKKs medgrundare, sa hur viktigt det var att för oss så utopin är inte någonting som vi liksom vill att generationen efter oss ska uppnå, utan det är någonting som vi börjar bygga här idag med de medel vi har. Mm. Och det är en process. Så det är så himla viktigt att man liksom alltid försöker se utopin och i princip tänka och fantisera revolutionärt, för utan det så kan vi inte heller agera revolutionärt, utan de två förutsätter varandra. Utan revolutionära handlingar kan vi inte heller fantisera revolutionärt eller tänka revolutionärt. Så i vårt politiska arbete är det så himla viktigt att vi också inte glömmer vad det är vi vill uppnå, vad är det vi vill skapa, hur ser vår utopi ut.
Ja, verkligen.
Så det är med en fot i en praktisk och politisk verklighet och en annan fot i en vision om framtiden.
Verkligen.
Det sättet.
Och det är viktigt. Mm. Det är därför vi har de här samtalen. Mm. Och fan, Miran, bäst är du. Tack så mycket för att du kom. Men du, jag måste gå nu. Men jag hörde att du sa någonting som jag läste i din senaste text om försoningskommitté. Jag dör för en förklaring vad det är.
Yes. Mm. Alltså, Rojas rättssystem är indelat i två delar. Den ena delen liknar det traditionella rättssystemet kanske som vi har i Sverige med domstolar och domare som fattar beslut och dömer ibland till fängelse. Medan den andra delen av rättssystemet består av försoningskommittéer. Och det är kommittéer som är självorganiserade på lokal nivå. Och det här är liksom första instans egentligen. Om man har ett problem, om man har blivit utsatt för någonting, så ska man i första hand vända sig till försoningskommittéerna och inte till domstolarna. Och då är tanken att man kommer till kommittén och presenterar sitt case, eller klagar i princip. Och då ska båda parter i en konflikt mötas och diskutera och försöka försonas i princip. Det finns inget utrymme för kommittéerna att utdöma straff, utan allting som bestäms ska bestämmas mellan de parterna som kommer dit, och det ska ske genom konsensus. Och majoriteten av de konflikterna som uppstår i Rojava löses också i försoningskommittéerna. De går aldrig till domstol. Så tanken är att två parter kommer till försoningskommittén. Försoningskommittén lyssnar på vad som har hänt. De gör hembesök, de pratar med ena familjen, med den andra familjen, och föreslår en lösning. Sen om båda parterna är nöjda, då skriver de på det. Och det kan handla om att man kompenserar den andra familjen ekonomiskt. Det kan handla om att man ber om ursäkt offentligt och sådana saker.
Men då är det så här medlande och utredande alltså?
Ja, precis.
Är det så att de går in till andras familjer och sånt?
Precis, och tar liksom vittnesmål och frågar vad är det som har hänt? Ja. Kan du förklara? Och att man också försöker uppnå en medling mellan parterna. För det ser man också som ett sätt, alltså om vi kan medla och få de här att försonas, då är det mer socialt hållbart i längden än om den ena får ett fängelsestraff på 3 månader. Det
hjälper, kommer ut med en vengeance,
ja,
liksom.
Det hjälper inte det lokala samhället. Utan det som hjälper det lokala samhället är om de här två familjerna kommer överens och kan fungera i samhället.
Ej, fan vad intressant. Och hur påverkar det? Jag tänker det engagerar ju ganska stora portioner av samhället då när man ska hålla på så här.
Absolut. Så en försoningskommitté på lokal nivå, om vi tänker bostadsområdesnivå, kan bestå av 9 personer från området. Och konflikter involverar ofta 2 familjer. Så det kan ju vara liksom en stor del av det lokala området som är inblandat i den här konflikten som har uppstått. Det finns också möjlighet att klaga i en instans som kallas för Justice Platform, tror jag på engelska, som i princip är att det funkar som en försoningskommitté, men alla i området bjuds in till medlingsprocessen, och där så man involverar liksom alla i området.
Wow.
Så man försöker första hand lösa de konflikter som uppstår genom medling, försoning, inte straff. För det är liksom inte socialt hållbart.
Och det finns forskning på detta, va?
Det finns forskning. Jag har skrivit ett examensarbete om försoningskommittéerna, hur de fungerar. Och det finns, alltså det här systemet är ju egentligen inte unikt för Rojava. Historiskt har det varit det vanliga, och det är vanligt bland andra ursprungsbefolkningar i världen idag. Det finns en bok som heter Justice Without Law som redogör, det är liksom antropologisk forskning som redogör för hur rättssystem har sett ut traditionellt. Och det man kan se genomgående är att det här med straff och domstolar, det är någonting nytt och unikt och antisocialt som har uppstått de senaste 100 åren.
Spännande det du säger. Jag tänker viktigare än forskning är erfarenheter.
Mm.
Ja,
och de finns. En fråga för våra lyssnare. Om man vill hitta din text, hur googlar man den fram?
Då googlar man på Imagining the Commune, Göteborgs universitet.
Wow, snacka om social teknologi den där. Fantastisk.
Yes. Ja, verkligen.
Tusen tack Miran.
Miran, tack, tack så jättemycket. Det har varit en ära att ha dig här.
Kul att vara.
Och så avslutar vi tredje rummet.
Tredje rummet till er där ute. Chilla lugnt, stanna hemma och låt era öron smekas av vår ljuva stämma under coronatiderna.
Ej, så glöm inte, ge oss en like eller dela på den med era.
Det är många av er som lyssnar på oss som inte har likat vår sida. Tvinga inte mig
att knacka på era.
Det får jag inte, det är coronatiden. Men jag kommer knacka på era Facebook DMs. Alltså,
vi kommer att klippa era tunga.
Kom och gilla vår sida.
Namn efter namn.
Peace out folks. Aj,
tredje rummet klan från ett parallellsamhället. Peace. Ta hand om er. Min syster Nabila, det är för dig. Din blågula flagga, de bortgömda blattar en kall skugga. Fryser ner en folkmassa, evig snöstorm tyngar våra axlar, tid vi vandrar. Löfta som värme, vår ankomst och önskad. Till folkhemmet, expandera en nation, gör oss till problemet. Staten seglar, med skattesedlar som orättvis fördelas. Hemlös alkoholist, sover under statliga byggen utan egen sits. Blir folkpartist, för att slippa bli sett som parasit. Förut lika med Auschwitz, låt folket agera innan kunna penetreras. Världsliga ting, tappat värde. Många vissna själar vandrar i lärje utan någon framtid, förnekas av Sverige. I skuggan av den blågula flaggan, livet stannar medan löften kallnar. Lever under en blågul himmel i väntan på att kylan försvinner. I skuggan av den blågula flaggan, livet stannar medan löften kallnar. Lever under en blågul himmel i väntan på att kylan försvinner. En kall natt reflekterar atmosfären. Den som bildas illusion, barriärer. Sverige, din man förtäljer. Ett folkhem med drogproblem. Klassskillnad, en del lever bakom stängsel, kulturträngsel. Den som går på skatt bär handfängsel, moraliska fibrer krymper efter tvätt. Folkhem med bakvänt, fel blir rätt. Förstår sig inte på reset, din mentala slätt. Stå på ingenmansland, du förblir utan blodsband. Instansen med lösningen löst ihopsatt. Flagnad hud faller från kostymer. Pyramidmodell manifesterad i volymer. Fallfärdiga trappsteg hissen ur funktion. I stolt anda klappar axeln på varandra. I skuggan av en fana. I skuggan av den blågula flaggan, livet stannar medan löften kallnar. Lever under en blågul himmel i väntan på att kylan försvinner. I skuggan av den blågula flaggan, livet stannar medan löften kallnar. Lever under en blågul himmel i väntan på att kylan försvinner.
Spritsamma borgare, se att vi öppnar demokrati. Vill luta oss tillbaka, beskåda skattslakteri. Vad man för sig är detta välfärdssamhälle. Kollektiv är glömt ord, ersatt individ istället. Folkhemmet blir bostadsrätter i centrala stan. Alla vill vara mitt i smet och man förhandlar med satan. Det ens föräldrar blödde för är idag soft. Latheten försummar motståndets genombrott. Klassindelning avkodas i blågula sinnen. Minnen från förr lockar, men tiden rinner. Medier gör sin del i kriget, trycker upp rubriker. Löpsedlar förpestas av lögner som skriker om kaos i förorten som inte ens fanns. Osynliga upplopp som skapar obalans. Sätter folk i hattrans och röstar på rasister. Kriga på gatorna tills hela Sverige brister.
I skuggan av den blågula flaggan, livet stannar medan löften kallnar. Lever under en blågul himmel i väntan på att kylan försvinner. I skuggan av den blågula flaggan, livet stannar medan löften kallnar. Lever under en blågul himmel i väntan på att kylan försvinner.
Det är ju inte så att man ska hålla på med mina barn och dina barn i ett slags individual kapitalistiskt betraktelsesätt. Utan det är ju frågan om våra gemensamma barn. Alla barn, varenda chatting så att säga. Och därför ska barnen sättas i förgrund. Trots alla dessa ansträngningar konstaterat att vi har en lång väg att gå.
innan vi kan säga att samhället är rättvist.